Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna med Ann-Katrin Kådan och
mig, Ida Björnstjärna.
Mm. Och idag så gästas vi av Nina Cavalli-Björkman.
Ja.
Och vi ska prata lite om det svåra samtalet, hade vi tänkt.
Mm.
Och också om ditt val av specialitet.
Ja.
Mm. Så välkomna.
Välkomna. Nej, men välkommen Nina.
Tack snälla.
Vi blev jätteglada när du tackade ja.
Vad roligt.
Ja, för att vara med i vår podd. Mm. Verkligen. Jag läste ju här i Uppsala.
Ja.
Och du var föreläsare under onkologikursen.
Ja.
Och bland annat så, det jag minns var att vi hade ett seminarium som handlade om smärtlindring.
Ja.
Som var så himla matnyttigt och jättebra. Vi kanske får be att återkomma till det ämnet. För det var superbra verkligen. Och sen hade vi även, du föreläste, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var typ tema svåra besked och något liknande. Mm. Jag bara minns att ja, du var en av de föreläsarna som man verkligen minns alla dina tre namn. Och det var väldigt populär, verkligen.
Roligt. Mm. Ja.
Och sen så har jag förstått, dels har vi ju båda läst dina kroniker i Läkartidningen.
Mm.
Och sen har jag sett att du har skrivit en bok.
Ja.
Ja. Kan du inte bara berätta lite om vem du är och lite så?
Absolut. Mm. Jag är 46 år gammal. Jag är onkolog. Jag utbildade mig i Uppsala och jag gjorde AT i Enköping. Och sen så gjorde jag ST på Radiumhemmet i Stockholm som är Sveriges största cancerklinik.
Mm.
Och sen har jag jobbat på alla möjliga ställen. Jag har jobbat länge här i Uppsala, jag har varit i Falun. Jag har jobbat som konsult åt Uppsala i Mariehamn. Och jag har varit i Karlstad och jag har jobbat i palliativ vård. Och jag försöker att göra väldigt roliga saker om min läkarutbildning. Mm. Sådär, så att jag får pröva nya kliniker. Nu så jobbar jag 4 dagar i veckan här. Och så jobbar jag 1 dag i veckan på Sankt Göran i Stockholm. Mm. Som gastrointestinal onkolog.
Mm.
Och jag har ju ett väldigt stort undervisningsintresse. Jag tycker det är jättekul att undervisa. Eftersom jag jobbar på ett universitetssjukhus har jag varit tvungen att forska också. Jag har ytterst måttlig forskarbegåvning kan jag säga. Jag har manglat fram en avhandling och sen har jag inte gjort mer. Utan jag är väldigt nöjd med det. Men jag tycker om att undervisa och hade under många år onkologikursen som egentligen var en kombinerad onkologi-hematologi, så att den hette tumörsjukdomar.
Mm.
Och sen så har jag skrivit en liten bok som heter Hur ska doktorn orka? Mm. Som handlar om att jobba med väldigt svårt sjuka patienter och hur man ska orka med det arbetet. Och lite tankar om hur jag har gjort, hur jag tänker att man ska försöka ta hand om sig själv så att man orkar fortsätta vara doktor.
Just det.
Mm.
Jag vet inte om vi sa det, men vi sitter ju alltså på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Ja.
Ann-Katrin och jag har tittat på domkyrkan. Och jag har pekat ut viktiga landmärken.
Ja.
Där är Carolina Rediviva, där är Östgötanation, Östgötanation, GH. Så att där är vi i alla fall.
Mm.
Men valde du direkt att du skulle bli onkolog?
Nej.
Nej.
Det gjorde jag inte. Mm. Under utbildningen så kände jag mig mycket mer kirurgisk än medicinsk. Mm. Det där är ju en personlighetsgrej. Så. Mm. Och jag tänkte hela tiden att jag skulle bli gynekolog eller allmänkirurg. Mm. Och sen gjorde jag... Eller så här var det. Sen när jag gick ut läkarutbildningen, det här var januari 1996. Då var det enorm arbetslöshet bland läkare i Sverige. Vi gick inte att få jobb.
Jaha.
Det tror man inte. Men så var det.
Ja.
Och mina kursare flyttade till Norrland och fick korta vikariat på geriatriska avdelningar och sådär. Och jag fick en månads vikariat på onkologen här i Uppsala.
Mm.
Och sen förlängdes det där en månad i taget. Jag var tvungen att gå till den här personaltanten tills jag hade jobbat här ett år.
Ja.
Okej. Inför varje lönecheck.
Inför varje lönecheck, elaka tanten. Hon har gått i pension nu. Men så var det. Och jag blev liksom väldigt drabbad av onkologi. Jag tyckte att det var så fascinerande. Det var väldigt svårt medicinskt.
Mm.
Jag fick använda hela min utbildning. Det var medicinska frågeställningar, kirurgiska bukar, det var smärta, det var infektioner, det var liksom allt.
Mm.
Och sen var det här som är ganska fint i onkologi, att man följer sina patienter. Jag är gastrointestinal onkolog, vilket innebär att man ska vara uppriktig att mina patienter inte lever jättelänge. Men jag följer dem hela vägen. Och här på kliniken så har vi också ansvar för hospice och hemsjukvården, så att jag har möjlighet att följa dem i den palliativa fasen också.
Mm.
Och jag vet vad deras hund heter och jag vet vad deras barnbarn heter. Och det är ett väldigt trevligt sätt att jobba som doktor.
Mm. Mm.
Så att när jag hade gjort det där året så gjorde jag AT. Och sen skulle jag pröva min kirurgdröm. Så vickade jag ett halvår på kirurgen.
Mm.
Och kände att det inte matchade det här.
Okay.
Och sen blev det onkologi.
Just
det. Sen tror jag också att i kirurgi så... bör man ha en viss fallenhet. Man bör ha det i händerna. och kanske i själen också. För jag har, dels så hade jag det inte i händerna. Och dels så kände jag väldigt tydligt när jag jobbade där att när det kom en saftig buk till akuten, då skulle alla andra springa ner dit och slåss om att få operera. Och jag kände aldrig det suget.
Nej, just det.
Nej. Mm. Så det var bättre för mig att bli onkolog.
Ja. Mm. Jag och Ann-Katrin diskuterade lite när inför det här, att vi har inte superbra koll på vad en onkolog gör.
Nej.
Det är väl såklart olika då. Du var inne på gastrointestinala tumörsjukdomar.
Mm.
Men kan du berätta, vad gör en onkolog? Mm.
Vi har en ganska unik utbildning i Norden. Därför att vi har utbildning både i strålbehandling och i medicinsk onkologi.
Mm.
Och det beror på våra geografiska förutsättningar. Att vårt land är långt och vi är glesbefolkade. Så vi kan inte ha två olika specialiteter. Utan man måste kunna behärska båda. Men i praktiken så brukar man profilera sig åt det ena eller det andra hållet. Så att jag är medicinsk onkolog. Min man är strålonkolog, kan man säga. Men vi har samma grundutbildning.
Mm.
Och som medicinsk onkolog så lär man sig behandla alla cancersjukdomarna. Vi jobbar med cytostatika, med antikroppar, med moderna läkemedel som tyrosinkinashämmare och mTOR-hämmare och så. Men vi ägnar oss väldigt mycket också åt bara symptomlindring. Bra smärtlindring, bra kontroll av illamående, gott bemötande, omhändertagande av väldigt svårt sjuka människor. Så att det är ett brett och väldigt roligt jobb, tycker jag.
Mm.
Jag har ännu inte riktigt känt att jag måste byta bort det.
Ja, men varken Ida eller jag hade gått med någon onkolog under utbildningen.
Okej.
Hur kan en vanlig dag se ut för dig?
Jag har oftast nu för tiden mottagning. Jag har gjort en period i livet och jag hade avdelningsarbete väldigt mycket och ansvarade för vårdavdelningar. Men det brukar bli så att man börjar med det och sen så när man har jobbat ett tag så har man mottagning.
Mm.
Så jag har till exempel vanlig poliklinisk mottagning när jag träffar cancerpatienter. Vi har en halvtimme per patient och då träffar jag dem och går igenom var de befinner sig, hur mycket symptom de har, vad jag kan hjälpa till med, vad vi ska lägga upp för plan, om det behövs anslutning till palliativ hemsjukvård. Sen har vi här i Uppsala en uppdelning så att de patienterna som går under behandling, de har mottagning här inne på vår behandlingsavdelning.
Mm.
Och då har jag mottagning där, men då har alla patienter cellgifter som ska ordineras eller antikroppar eller immunterapi eller någonting annat.
Mm.
Och då gör jag samma arbete fast jag också ordinerar behandlingarna.
Mm.
Och sen har vi halvdagar när vi sitter på multidisciplinära konferenser, går igenom alla nya patienter tillsammans med kirurger och radiologer och patologer. Och tumörgruppsarbete när vi sitter, vi som jobbar med min subspecialitet, och diskuterar våra patienter, hur ska vi lägga upp det och vad ska vi byta till för behandling och så.
Mm.
Så det är väldigt mycket jobb. Det är jourer förstås. För min del nu för tiden bakjourer. Och det blir bara tyngre och tyngre för att vi blir bättre på att behandla människor. De lever längre och då har vi dem längre och så har vi flera patienter. Och onkologerna är lika få som tidigare.
Jaha, det är bristvara.
Det är bristvara, det är det absolut.
Vad tror du det beror på?
Jag tror att det beror på att vi inte har haft ekonomiska förutsättningar att anställa tillräckligt mycket gästtilläkare. För vi har jättemycket underläkare som söker jobb här.
Ja, okay.
Så det är populärt, men landstinget har inte riktigt berett om möjlighet att stanna hos oss och utbilda sig. Vilket är synd, för det tar väldigt många år att bli en duktig onkolog.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Ja, så det är... Ja.
Vilka, du sa gastrointestinala tumörer, vad är det vanligaste då? Eller vad ser
så
du?
De vanligaste cancersjukdomarna är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Och sen så kommer de andra stora sjukdomarna som är kolorektalcancer, som är min stora då. Och sen så är också lungcancer en viktig sjukdom för båda könen. Och sen så har vi alla de andra typerna av tumörerna, malignt melanom och njurcancer och alla de andra. Och i princip så jag tycker om att åka ut på landet och jobba någon vecka ibland, för då får jag allting osorterat och kan uppdatera mig. Men det som jag är riktigt bra på, det är kolorektalcancer, ventrikel, esofagus, pankreas, levercellscancer.
Mm. Mm. Men du har även de andra som du sa där, cancerdiagnoserna som bröstcancer och
man är ju ingen riktig onkolog om man inte kan bröstcancer. Nej. Liksom, det måste man kunna.
Men ni är inte så specialiserade här i Uppsala så att ni har liksom ett center för kolorektal och ett för bröst?
Eller? Ja, alltså vi har ju då en tumörgrupp där det jobbar en 3-4 läkare som bara håller på med bröstcancer. Mm. Men man måste kunna gå bakjour, man måste kunna hantera lite av varje och så att universitetssjukhusen är ganska sektionerade, men det är ändå så att man måste vara lite allmänbildad.
Mm.
Just det.
Mm.
Ja. Idag ska vi prata om det svåra samtalet.
Ja.
Vad tänkte du, Ann-Katrin? Vad tänker du på det svåra samtalet? Vad kan det vara?
Ja, men det finns ju lite olika saker som vi har pratat om innan.
Mm.
Det kan ju vara dels ett cancerbesked.
Mm.
Och sen så, som kanske en del tänker när de får ett cancerbesked, ett dödsbesked. Alltså att man ska ge ett besked om att nu kan vi inte göra mer.
Mm.
Det behöver ju inte alltid ett cancerbesked innebära egentligen.
Men
det är ju två olika steg.
Mm.
Och sen så har ju vi pratat lite, jag och Ida, om att även ibland så får man ju berätta för anhöriga att någon har gått bort.
Mm.
Till exempel på akuten.
Ja.
Ja, var det något mer vi nämnde, Ida?
Ja, men det var väl de stora sakerna. Mm. Dels patientperspektivet och sen anhörigperspektivet.
Mm.
Vad gör du mest, Nina? Då är det inte kanske så ofta som du får lämna cancerbesked.
Nej.
När jag kommer, utan...
Det är sant. De flesta av mina patienter, de har fått sitt besked av kirurger eller av husläkare.
Mm.
Så att de vet när de kommer till mig att de har cancer. Men jag tänker precis som ni att det finns så många olika steg. Det är ett otroligt hot mot livet att få en allvarlig diagnos.
Mm.
Och det glömmer människor aldrig, det samtalet. Men sen kan det komma en tid då behandlingen går bra och det ser lite ljusare ut. Och sen helt plötsligt så svänger pendeln och så kanske det går dåligt. Eller så inträffar någonting, man får en komplikation och så kan man helt plötsligt inte driva en kurativ behandling längre. Och då måste man prata med patienten om att nu går den här sjukdomen inte att bota längre. Och sen längre fram så kommer det att nu börjar det bli kort om tid. Och till sist så handlar det om att nu är det några dagar kvar. Så att det är liksom många, många steg och människor uppfattar det där olika.
Mm.
Det finns de som tar ganska lätt på det första beskedet men blir fullständigt förkrossade längre fram i processen. Mm. Och vice versa.
Mm.
Så att det är, vi tenderar att tala om liksom en brytpunkt och jag gillar ju tyvärr inte det där ordet. jag förstår hur man tänker och jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det. Men det har aldrig varit för mig en brytpunkt utan det är flera.
Mm.
Och det handlar ju oftast om att man följer sin patient och man har en fortlöpande dialog. Om här befinner vi oss nu och nu finns det bara en sorts cellgifter kvar att pröva. Och om de inte fungerar då kan vi inte längre behandla sjukdomen och så vidare. Så att man hela tiden stämmer av. Alla de samtalen i sig är ju, om man nu vill använda den termen då, små brytpunkter.
Mm.
Men sen finns det ju, jag inser att min verklighet står för mig. Och det, jag har också stått på akuten och fått berätta att vi klarade inte att återuppliva din man. Och det är ju en väldigt definitiv brytpunkt om man säger så.
Mm.
Och dessutom kanske en situation där man träffar den anhöriga en enda gång.
Mm.
Så att det finns olika varianter. Helt klart.
Vi AT-läkare är ju väldigt mycket på akuten.
Mm.
Och jag var med om ett fall där en patient kom in som var tidigare frisk inom situationstecken. För den här personen hade rökt hela sitt liv men aldrig sökt vård. Liksom. Och kom in med en svår sepsis med sin familj. Och fick ganska oväntat ett hjärtstopp på akuten. Och vi påbörjade ju HLR, eller jag var inte med utan jag gick med anhöriga liksom. Och sen så gick inte det och jag var tvungen att berätta för dem att han inte hade klarat det.
Mm.
Det är ju jättesvårt verkligen att i sånt akut skede behöva ge ett dödsbesked till några som kommer dit och tänker att nu ska vi få lite penicillin och sen åker vi hem igen.
Mm.
Hur ska man göra det på ett bra sätt, tycker du? Har du några generella råd? Just det här, om vi tar det först då till exempel, när man ska ge dödsbesked till anhöriga.
Mm.
Ja, på akuten.
Mm. Jag tror att, eller jag har lärt mig längs vägen att det handlar inte så mycket om vilka ord vi använder.
Mm.
När jag gick min egen utbildning så var hela tonvikten hela tiden på hur man formulerar sig och vad man säger och sådär.
Mm.
Och det är sant att människor får väldigt skarpt intellekt i sådana här situationer och kommer ihåg många år efteråt vad doktorn sa.
Mm.
Men de kommer ännu mera ihåg hur doktorn betedde sig.
Mm.
Och det här hävdar jag bestämt därför att jag brukar fråga mina patienter. Berätta hur det var när kirurgen lämnade det här beskedet. Berätta hur det var.
Mm.
Och det är väldigt sällan som de säger att han sa sig eller så. Utan de säger sådana saker som han var väldigt snäll. Han såg att jag blev ledsen och jag fick vara ledsen. Eller de säger att det var en kvinna som var jättestressad och ointresserad. Hon tittade på klockan och sen gick hon iväg. Mm. Eller jag fick mitt besked på en fyrsal och det var jättegenant. De kommer ihåg omständigheterna.
Mm.
Och de lägger väldigt mycket vikt vid hur vi är. Så att om man någon gång ska bemöda sig att vara mänsklig och empatisk och snäll faktiskt, inkännande, så ska man vara det då.
Mm.
Vi kan ju enas om att det går inte, den situationen du just beskrev på akuten, det är turbulent, de har kommit in gående och helt plötsligt så dör någon.
Mm.
Det går ju inte att göra det på ett bra sätt. Det går aldrig att liksom få anhöriga att tänka att det där var jättetrevligt.
Nej.
Men om man ska göra det så bra som man kan, då tror jag att man ska vara vänlig, man ska sätta sig, man måste se till att det finns tid. Att ingen liksom störtar in och rycker i dörren just då.
Mm.
Och sen så får man liksom göra sig väldigt mjuk på rösten och säga att jag är jätteledsen, men nu har jag något väldigt tråkigt att berätta. Det här har inte gått bra.
Mm.
Och sen behöver man inte säga så mycket mer. Därför att när människor reagerar i den situationen så stängs ju på något sätt inflödet. De kan inte ta in mer då. Chocken blir ju oändlig.
Mm.
Och folk gråter eller skriker eller blir arga eller sådär. Mm. Och det är en signal till oss att man inte ska fortsätta prata.
Nej.
Och det är rätt svårt, för om man är doktor så är man hela tiden inne på det här att man ska informera och man ska säga massa saker. Men då får man vara tyst och så får man vänta ut reaktionen. Och sen lägger den sig alltid. Mm. Och människan säger, men vad ska hända nu? Eller får jag titta på Lasse? Eller var är han någonstans?
Mm.
Och det är på något sätt en signal att då kan vi börja prata igen.
Men det kommer jag ihåg, jag hade med dig. Det har jag haft liksom efter att vi hade våran kurs här i Uppsala. För att du berättade att den här reaktionen med gråt och liksom förtvivlan, den håller i sig, du sa att kanske en minut eller ett par minuter. Och sen så brukar de allra flesta samla sig.
Mm.
Så man kan liksom vara lite lugn i att låta personen ha den här reaktionen.
Mm.
Och sen, som du säger, att sen kommer de här frågorna. Liksom. Mm. Och just så var det ju i det här fallet.
Mm.
Ja.
Och man kan testa sig själv. När man är ung doktor så kan man lära sig väldigt mycket på att fråga. Om man får chansen att träffa de personerna igen i något annat längre fram i vårdkedjan eller så. Så kan man fråga, berätta vad du minns av det där samtalet. Och då brukar människor säga så här saker som, ja, jag minns att du sa att Lasse var död. Och sen minns jag inget mer.
Mm.
Eller, jag minns att det var smärtsamt och så minns jag att du hade, blåa örhängen.
Mm.
Och så. Och det lär man sig så mycket på. För att om man läser böcker så läser man om chockfas och reaktionsfas och såna här saker.
Mm.
Men om man hör att en människa som man har lämnat ett besked till kommer ihåg vad jag hade på mig eller vad jag hade för örhängen, då förstår man vad chockfas är.
Mm. Mm.
Så att det är ett väldigt bra tips, tycker jag.
Mm.
Försök att fånga upp de människorna igen och få dem att återberätta hur de upplevde vad ni gjorde.
Mm.
Det lär man sig av.
Just
det. Mm. Var ju ett bra tips också att förvarna, som du sa, att nu ska jag berätta någonting väldigt allvarligt eller väldigt tråkigt.
Ja.
Att de på något sätt kan få chansen att ställa in sig på vad de kommer få höra.
Ja, så är det. Och jag menar inte att man ska vara vårdslös med ord, för att människor kommer ihåg ordvalet också, särskilt om de uppfattar det som kränkande på något sätt. Men det har tagit mig ganska många år att hitta en vokabulär som är lämplig. Mm. Sådär. Och när jag föreläser så brukar jag försöka bjuda på den. För det finns ju genvägar vad man kan säga och hur man kan få det att låta bra. Ni kommer att konstatera dödsfall på avdelning och prata med människor som sitter och gråter. Och ni känner inte familjen och så. Mm. Det gör man när man är underläkare. Och då har jag hört kollegor säga så här, ja, nu kör vi ner kroppen i kylen.
Okay.
Vilket, om någon sa det till mig så skulle jag, det är korrekt och det är sant, men det låter väldigt hårt. Och då kan man istället säga att Anna kommer få vara kvar hos oss här på sjukhuset och vi tar hand om henne fint, så att ert nästa steg är att gå till en begravningsbyrå och börja fundera över begravningen. Och det är ju precis samma sak man säger, men det är en nyans och det låter finare att säga att er mamma får vara kvar här hos oss än att säga att vi kör och inte heller vi kör ner mamma i kylen, utan vi kör ner kroppen i kylen. Mm. Det känns väldigt, ja, ni förstår. Ja,
fel på många sätt.
Ja, så. Ja. Men det är svårt att finna sig också i den situationen. Mm. Man måste ju få vara ung och göra fel.
Ja.
Mm. Om vi tänker lite på akutsituationen. En annan sak som har hänt, både mig och Ida tror jag, är att man är på akuten och träffar en patient där man misstänker en malignitet.
Ja.
Mm.
Men man vet inte riktigt.
Nej.
Och då tycker jag att det har varit svårt att veta riktigt på vilken nivå jag ska informera patienten.
Mm.
Jag vill ju såklart vara ärlig och berätta vad jag har sett.
Mm.
Men kanske inte skrämma upp i onödan, för jag vet inte riktigt vad det är jag har sett. Ja, men till exempel, det var någon jag träffade som hade en väldigt stor knöl i buken.
Mm.
Och hade tappat några kilo i vikt. Och alltså lite olika varningsflagg som fick mig att tänka att det här kanske är en malignitet. Vilket det visade sig senare att det var.
Mm.
Men hur mycket tycker du man ska säga? Jag fick ju såklart informera om att jag tänkte gå vidare och röntga det här och sådär.
Mm. I allmänhet så tycker jag att man vinner på att vara ärlig.
Mm.
Man vinner på att säga att jag känner någonting här i buken som inte ska finnas här normalt. Och vi måste utreda och se vad det kan vara. Jag vet inte säkert vad det kan vara. Men en av sakerna som vi måste leta efter det är om det är en cancersjukdom.
Mm.
Och tror man att det kan vara något annat, en folk har knölar på halsen, det kan vara en infektion eller det kan vara TBC eller det kan vara så, då nämner man de sakerna också. Men man gör det lättare för patienten, även om de blir ledsen och orolig, så vinner man på att ha tid att förbereda sig mentalt. Mm. Och sen nästa doktor som ska komma in och säga att nu har vi tagit prov på det där du hade i magen och det är tyvärr en cancer. Om ingen har nämnt det ordet förut så blir ju det beskedet mycket svårare för patienten. Sen tycker jag att det finns ett undantag och det är människor som är oerhört starkt ångestdrivna. Och det känner man så fort man kommer i kontakt med en sån människa. Det känner man när man hälsar i väntrummet eller så. Någon som är jätteorolig och som börjar prata i korridoren på väg in på rummet. Och vad har röntgen visat? Och jag har inte kunnat sova i natt och så.
Mm.
Och där måste man vara extra varsam och tassa jätteförsiktigt. Och mer försäkra om att vi kommer ta reda på vad det här är. Jag vet inte vad det är för sjukdom du har, men vi tar dig på allvar. Och vi ska försöka hjälpa dig på bästa sätt.
Mm.
Och är man inte 100 på att det är cancer så kanske det är olämpligt att säga till just en sån person. Men däremot så är det aldrig fel att säga att vi måste utesluta att det här är något allvarligt som behöver behandlas. Men just människor som har väldigt svårt med sin ångest, de kan inte alltid hantera den ovissheten. Så att där brukar jag vara lite mer försiktig.
Men jag hade ett fall på akuten där det var en kvinna som hade gått ner i vikt och hon hade rökt i typ 50 år och hade fått väldigt sänkt allmäntillstånd och andfåddhet och sådär. Och så gjorde vi en CT, thorax och buk och så såg man att det var liksom förstorade lymfkörtlar i mediastinum och lite spritt här och var. Och det var liksom ganska solklart fall av cancer. Och då skulle hon då läggas in för vidare utredning. Och så pratade jag lite med liksom, min äldre kollega. Sådär, vad tycker du att jag ska säga? Liksom?
Mm.
Men då tyckte den personen inte att jag skulle använda ordet cancer. Utan säga att det är någonting som vi behöver vidareutreda. Och att vi ska lägga in dig för det här. Men sen kände jag lite att vi var ju nästan säkra på att det är cancer. Mm. Så det kändes lite som att man skyddar sig själv på något sätt. Att inte säga det. Ja, så då kände jag att det var lite fek. Liksom. Eller jag kände mig inte så nöjd med att jag inte liksom hade sagt det ordet. Sen hade jag liksom på något sätt lindat in det. Och typ sagt det indirekt. Fast för oss kanske det är indirekt. För en person som inte har någon kontakt med sjukvården. Så kanske man inte alls förstår. Om man inte verkligen får höra det ordet. Men då skulle du ändå säga. Då är det bättre att förbereda, även om man är på akuten och liksom man ska läggas in för att sen under morgondagen, det här var på en helg också, då är det ändå bättre att man redan ändå på akuten börjar med att säga att vi måste utesluta just cancer liksom och andra
saker. Jag tycker det. Du säger en väldigt viktig sak där och det är att det kändes som att vi var fega. Och jag håller med dig. Jag tror att ibland så tar vi den lättaste vägen. Mm. Det är ju inte kul att stå på akuten och säga till någon att vi eventuellt har du en cancersjukdom.
Mm.
För att man känner att den här situationen kan spåra ur och patienten blir ledsen. Och sen kommer någon dotter som är förtvivlad och så kan jag inte hantera det. Och så besparar man sig själv. Så gör man för att få ihop sin arbetsdag. Men det är inte alltid bäst för patienten. Jag tycker att just vad gäller cancer så är det ju så att det är alltid en patologisk anatomisk diagnos. Man kan inte säga att någon har cancer förrän man har tagit en biopsi.
Mm.
Men man kan säga att vi har misstanke om det. Mm. Du har förstorade lymfkörtlar. Mm. En av sakerna det här skulle kunna vara är cancer. Och det måste ju hjälpa dig att ta reda på om du har.
Mm.
Sen handlar det också igen väldigt mycket om hur vi beter oss och vad vi har för kroppsspråk. Därför att om doktorn i den situationen är lugn så läser patienten av det omedvetet och känner att det här är ändå okej, de verkar ha koll på läget, de kommer att göra rätt sak. Mm. Och det är väldigt svårt, för när man är ung så är man ju inte lugn i den situationen. Jag minns själv hur jag var flammig i ansiktet och torr i munnen. Och fortfarande är det faktiskt i vissa samtal. Och det läser patienten också och ser att doktorn ser jättestressad ut. Mm. Och det måste innebära dåliga saker för mig.
Mm.
Så att när man har jobbat några år så lär man sig nästan att skådespela det där lugnet. Därför att det är väldigt bra för patienterna.
Men jag kan nästan känna att man vill så gärna göra patienten nöjd eller glad. Och liksom, det är som att man tänker att om jag inte säger ordet så kanske vi kan låtsas som att det inte finns.
Man vill ju egentligen alltid säga till dem som kommer till akuten att det är ingenting farligt.
Det finns
ingenting att oroa sig över. Det är bara att åka hem och ta det lugnt.
Men det är ju inte att jag säger att personen eventuellt har cancer eller om man vet senare sker att den har cancer som gör den ledsen. Det är ju det faktum att den har cancer, vilket den kommer bli varse förr eller senare.
Så är det. Och då får man, det är jättekloka saker ni säger, för att det ligger i vår natur att vi har valt det här yrket därför att vi vill hjälpa människor. Och sen så måste man säga saker som gör någon förtvivlad och som ändrar hela den människans liv, och det vill man inte. Man vill trösta och man vill säga bra saker, men då får man försöka tänka några steg längre fram på hur patienten kommer att känna sig om de inser att vi har undanhållit information. Och hur sviken man känner sig och hur lurad man känner sig. Jag har precis i dagarna haft efterlevande samtal med en ung man som vars fru var min patient. Och hon fick, det var många fel längs vägen, men hon fick i alla fall inte ett uppriktigt besked från början att hennes situation var palliativ.
Nej.
Utan hon fick ett besked av kirurger att ja, men vi försöker ge lite cytostatika och sen längre fram så kanske vi kan operera. Och jag var ytterst bekymrad över det här, för jag såg hennes röntgenbilder och tänkte att jag kommer aldrig att gå och operera. Men hon hade fått det beskedet och vi ägnade 4 månader åt cytostatika behandling. Och sen fick hon beskedet att det går inte att operera.
Nej.
Och hon kände sig så lurad. Vi ältade det i många samtal. Att hon upplevde att de doktorerna hade stulit 4 månader av hennes ganska korta liv. Och det är inte försvarligt.
Nej,
helt enkelt.
Nej.
Så att jag tror att man vill vara snäll mot människor, och då får man försöka tänka att man är faktiskt det på ett väldigt konstigt sätt genom att vara uppriktig.
Just det, ja. Och där i situationen på akuten tänker jag att man ber om att få ett rum. Till exempel, ofta har ju patienter varit på röntgen och ligger i korridoren. Att man kan tänka på sådana saker, att man liksom går in i ett rum och avsätter liksom tid. Och att, ja.
Jag kan ju känna i en sån situation att jag gillar liksom att ha kontroll. Och när jag ska ge ett sånt besked så vill jag helst egentligen kunna allting som patienten ska kunna fråga om. Och det är ju det man känner att man inte kan heller.
Nej.
Att till exempel om man misstänker en lungcancer. Jag kan inte svara på prognosen för henne eller honom.
Nej.
Men man skulle ju vilja att vi misstänker det här. Och då är det, och sen har liksom ett helt
En liten PowerPoint-presentation med kunskaper.
Men egentligen så är det väl, man får ju säga så mycket man kan och inte mer. Men det är ju det jag kan känna ibland, att man känner sig otillräcklig i att man ger besluten också.
Men då ska man tänka att när man har lämnat ett sånt besked och det sjunker in hos patienten och eventuella anhöriga vad du har sagt, då finns det ingen hjärnkapacitet att börja fundera över behandlingar och statistik och prognos och så, utan det är vad man orkar med vid det tillfället. Sen i nästa steg så måste de få träffa någon som kan den här sjukdomen och som kan berätta om sådana saker. Men det viktigaste du kan göra där på akuten, det är erbjuda lugn och ro, på ett mänskligt sätt förklara att så här är det. Det ser tyvärr inte bra ut. Och jag kommer att se till att du kommer få träffa någon som kan förklara för dig vad som händer nu. Och det räcker.
Ja, men det är bra, väldigt bra tips att man säger att du kommer att få träffa någon. För det har hindrat mig några gånger att jag känner att nej, men jag är inte rätt person. Jag kan ingenting om lungcancer. Jag vet inte hur man ska förklara det här svåra. Ja, det tror jag många ryggar tillbaka för att man tänker att man kan inte tillräckligt mycket.
Nej.
Men
i den situationen så räcker det att vara människa och att bara liksom sitta hos patienten.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sen, en sak som många gör fel, det är också att man försöker att trösta genom att lämna en massa information.
Mm.
Ni får ta det med en nypa salt när jag säger att man gör fel, för att det finns ju förstås inget rätt eller fel. Men jag tror att det är många som känner, man har sagt någonting, patienten blir förtvivlad, hustrun börjar gråta. Då vill man på något sätt ta tillbaka eller ställa till rätta eller sådär.
Exakt.
Och då hör man helt plötsligt sig själv börja säga en massa saker om att man är så bra på att behandla cancer nu för tiden och det har kommit en ny studie och ba. Och det, konstigt nog, så upplever många patienter det nästan som kränkande. Att doktorn försöker att få dem att sluta gråta så att vi kan fortsätta prata. Däremot så är många patienter otroligt tacksamma över att få den där tystnaden. När någon faktiskt tar tid och tålamod att sitta medan någon annan är ledsen.
Just det.
Så att om man kan behärska sig så ska man vara tyst.
Nej, men jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag är ledsen och vill liksom lätta mitt hjärta. Då har jag vissa personer i omgivningen som man vet att man kanske inte gärna går till. Som kan vara jätteempatisk och allting. Men som gärna vill prata väldigt mycket. Och liksom trösta väldigt aktivt, verbalt liksom. Och kanske krama om en och sådär. Och man bara känner att jag blir helt kvävd här. Jag vill ju bara liksom få ur med det här. Att bara finnas där och lyssna och liksom vara närvarande. Ja, men det är bra, för man kanske inte vet riktigt vad man ska säga. Då kanske man inte behöver känna den superpressen på att välja rätt ord.
Nej.
Utan vara lite tillbaka.
Men på tal om att behärska sig, får man börja gråta själv som läkare?
Jättebra fråga. Och då, när kandidater frågar mig det. Jag förstår precis vad du menar. Och när kandidater frågar mig det, då brukar jag alltid vända på frågan och säga, men kan du låta bli?
Nej.
För det där är ju också en personlighetsfråga. Att om man är en sån som alltid gråter vid sorgliga franska filmer, då kan ju det här jobbet bli svårt. Jag tror att det är så här att man måste lära känna sig själv. Och förstå, är det här en situation där jag kan liksom beröra så mycket själv så att jag börjar gråta? Och så måste man fundera över, hur blir det för patienten i den här situationen? Om jag till exempel får ett nybesök med en patient som har väntat länge och får komma till universitetssjukhuset och sen sitter de framför mitt skrivbord och jag börjar gråta. Då sänder ju väldigt starka signaler att det här kommer gå åt helvete.
Ja.
Det är förfärligt. Det är helt olämpligt.
Och då kanske de ska börja trösta dig också.
Ja, i värsta fall. Så att det är exempel på en situation där det faktiskt är helt, helt olämpligt. Och där det inte ska ske. Men jag är människa. Och jag kanske bråkar med min man på morgonen. Eller mitt barn är sjukt. Eller livet drabbar mig på något sätt och så ska jag träffa en ung jättesjuk cancerpatient och så känner jag att nu blir det så här. I bästa fall så har jag då självinsikt och inser att idag klarar inte jag av det här nybesöket. Och så byter jag med en kollega. I sämsta fall så försöker jag mig ändå på det. Och så känner jag i situationen att nu kommer inte det här gå bra. Och då har det hänt mig faktiskt att jag har bett att få gå ut. Eller att jag har sagt till patienten att ursäkta ni mig en liten stund. Jag måste gå en sak. Och sen så går jag ut och samlar mig och sen kommer jag tillbaka. Däremot så gråter jag ibland på jobbet. Mindre nu än jag gjorde när jag var yngre. Men jag gör det till exempel när jag har haft en patient som jag har skött länge. Och sen så ska jag skicka honom eller henne till hospice. Och så kommer vi inte att ses mer. Jag tycker väldigt mycket om vissa av mina patienter. Man bygger ju en relation med dem. Och i den situationen så gör jag bedömningen att det inte skadar om jag gråter.
Jag tror snarast till och med prognosen också.
Ja, och jag tänker till och med att det kanske kan få patienten att känna att vederbörande var viktig även på ett personligt plan för mig. Så att då har jag tillåtit mig det. Jag hade för några veckor sedan ofattbart sorgligt samtal med barn till en patient. Småbarn där jag förklarade att mamma skulle dö. Och det var så jobbigt för mig så att jag gick ut och grät efteråt. Jag gick in till underläkarna och stod och grät på expeditionen. Men jag försökte hålla ihop mig för jag kände samma sak där. Att barn läser kroppsspråk mer än vårt verbala språk. Och om doktorn sätter sig på huk och börjar gråta så är det inte bra i den här situationen.
Jag kan inte ens föreställa mig. Och jag känner nästan att jag
började gråta nu när jag berättade. Det är fruktansvärt. Och det är som tur är så händer det inte jätteofta, men det händer kanske någon gång per år att jag har ett sånt samtal. Och då måste jag samla otroligt med kraft innan och jag blir alldeles utslagen efteråt. Men jag brukar känna att någon måste göra det här och jag ska i alla fall försöka göra det bra.
Hur kan man då förklara för ett barn, och det är olika åldrar såklart, men om man är liten så att man är 5 ungefär eller något sånt där, hur kan man... För att när jag har ju en son då som är 3 år. Han har ju bara frågat väldigt mycket om... Men han har bara frågat om döden. Och det är liksom spännande. Och då har jag tänkt på, hur ska jag förklara med döden? Liksom? Och så att, men jag brukar säga liksom att men då blir man en ängel. Eller liksom, att komma till himlen och liksom sådär. Men det är ju liksom inte... Jag vet inte riktigt.
Min son vet att skelett ligger i jorden på kyrkogården.
Ja.
Han brukar peka, där ligger skeletten, säger han. Så åker vi förbi.
Men det är svårt att veta, och när man ska med sina egna barn kan man hitta på som en liten saga vad som händer och liksom på något sätt. Men om jag skulle berätta för något annat barn, då skulle jag ha väldigt svårt att veta. Hur gör man då liksom för att berätta om döden?
Alltså vi har ju alla vi som är föräldrar har ju sett och förklara för våra barn. Och jag tror man ska passa sig lite för att använda det lite romantiserade sättet kliniskt då med barn. Det är precis som du säger, man får försöka anpassa det. Och det är ett helt annat samtal om vederbörande tonåring. Men om det är väldigt små barn, i den här situationen till exempel så sa jag, eller jag frågade först om de visste vad det var för sjukdom som mamma hade. Och då svarade de att hon hade något i magen men att hon fick medicin för det. Och då sa jag att det var cancer. Och så var jag tyst. Och då såg man på det största barnet att han förstod vad det var. Och så blev han orolig. Och så sa jag att mamma har fått mediciner för det. Jag har givit henne den bästa medicinen jag har, men den hjälper inte. Så tyvärr så är det så jättesorgligt så att mamma kommer dö av det här. Och sen var jag tyst. Och då såg man... på det stora barnet att det går ju några sekunder innan det sjunker in liksom. Och det lite mindre barnet förstod också, men hon blev ju mest orolig över att storebror blev så fruktansvärt ledsen och så. Och sen gick jag ut och grät.
Det förstår jag. Hur när man haft en sån dag på jobbet, hur kommer man hem och liksom...
Det är en jättebra fråga. Såna dagar har jag inte alltid på jobbet. Som tur är. De flesta dagarna är inte så. Men en sån dag så bär jag det med mig länge. Mm. Det gör jag. Det är nästan omöjligt att inte göra det. Det går inte att gå hem. Det var dessutom en fredag och det går liksom inte att gå hem och korka upp rödvin och börja fira helg.
Nej.
Utan jag tänker ju, och jag går hem och tittar på mina barn och tänker att jag får ha mina barn och så. Men man blir bättre med åren på att hitta coping-strategier. Jag tränar väldigt mycket. Efter en sån arbetsdag så behöver jag ut. Och det fungerar jättebra för mig. Jag skriver en del av mina texter i sådana sammanhang. När jag liksom har ett starkt emotionellt påslag rent allmänt. Och sen så kan jag på något sätt förvandla den känslan till någonting bra på papper. Och sen så finns olika doktorer har olika strategier som man utvecklar kanske mer eller mindre medvetet. Jag har skrivit en del av dem i min bok, men det finns en rolig doktor här på sjukhuset som säger att när han har det riktigt jävligt så badar han skållhett.
Ja, det kan jag på något sätt förstå varför.
Ja, jag också. För det
är renande liksom.
Ja, det är renande. Man kan inte tänka på något annat än att det brinner i skinnet.
Jag har varit hos frisören och blonderat håret för 3 dagar sedan. Och alltså, jag trodde att min hud skulle ramla av. Det var sån smärta. Och frisören sa så här, men hur går det? Så du får se till om det gör för ont så får du skölja ur det. Och jag bara, nej men det går bra så här. Man vill ju inte sluta mitt i, för då blir det ju orange liksom. Och nej men det gick bra. Och sen så, men jag trodde nästan att jag skulle svimma för det gjorde så ont. Och sen så sköljde hon ur det där i alla fall och torkade och så. Och sen så liksom lite senare på dagen, jag hade torrt då kände jag liksom att jag hade så här sår i hela hårbotten. Och att det liksom hade runnit var, så här klumpar. Men det kanske är en behandling man ska testa.
Ska ta en sån dag.
Då får man nog blandera håret.
Hårblekning.
Ja, precis. Åh, gud. Jag tror att jag och Ann-Katrin brölar på lite mer än du, Nina.
Jag ska sätta mig riktigt nära. Ja.
Väldigt bekvämt. gud. Nej, men nu rullar vi. Vi är med här.
Ja. Men vi pratade ju om ifall man fick gråta med en patient.
Ja.
En annan sak är ju det här med kroppskontakt.
Ja. Hur ska man göra?
Ja, ibland känner man ju att man bara vill krama om någon. Mm. Och samtidigt så vet man absolut inte vad den är bekväm med. Eller vad den tycker känns okej.
Okay. Det där är någonting som jag har funderat mycket över. Och i allmänhet så kan man läsa patientens kroppsspråk. Ibland får man hjälp. Det finns små tanter som spontant kramar doktorn. Mm. Och då kramar man ju självfallet tillbaks.
Ja, det är klart.
Men sen så finns det ju också människor som utstrålar med hela sin kropp att de absolut inte vill.
Mm.
Om man har en 50-årig affärsman i kostym på andra sidan skrivbordet och berättar något sånt här så ni kan bara leka med tanken att doktorn sen går runt skrivbordet för att lägga armarna om. Det blir helt fel.
Ja.
Och det, om man har tur så uppfattar man det och så blir det bra ändå.
Men det känns som att steget att inte göra något känns som att det väljer man. Ja. Att kramas är liksom det andra. Ja. Men sen finns det ju liksom att du vet, lägga en hand på axeln.
Ja. Jag brukar faktiskt säga att om man är osäker så kan man rulla sin stol närmare patienten. Och det är väldigt sällan som det är fel att man lägger en hand på ett knä eller man liksom berör en axel. Mm. Och om personen då rycker till, då fattar man att det där skulle jag inte ha gjort. Och så tar man bort sin hand. Men bara det här att man liksom närmar sig fysiskt brukar göra det lättare. Och då signalerar många patienter att de vill ha kontakt. Medan om man liksom håller distansen så blir det mycket svårare. Så jag brukar lösa det så att jag försöker närma mig. Och sen så blir det ganska naturligt vad som sen händer.
Vi pratade ju nyss om det här med att ge svåra besked. Och du berättade om när du hade gett besked till ett par barn. Att deras mamma inte skulle klara sig. Alltså hur hanterar man liksom att arbeta så nära döden?
Mm.
Och liksom sin egen dödsångest. Och,
man tänker väldigt mycket på det. Mm. Det kan inte jag förneka. Jag tror att det är en myt att liksom läkare hänger av sig i bussarongen och spelar golf. efter jobbet. Jag tror att de flesta av oss, nästan oavsett vad vi jobbar med, bär med oss en känsla av allvar. Mm. Jag ska ju inte säga att alla bär med sig sorg, men man går hem med en känsla av att det vi gör är allvar. Mm. Om man jobbar på akuten eller om man jobbar på hematologen eller om man jobbar på hud, eller man möter hela tiden människor i situationer som är drabbade av livet på något sätt. Mm. Och det får man med sig. En av skälen att jag valde onkologi, det är att jag känner att jag står ut med det här. Mm. Och jag förstår om det låter konstigt, men jag klarar att sitta i de här ledsna situationerna och jag ska inte säga att jag är oberörd av dem, för det är jag absolut inte. Men jag orkar med det. Mm. Och vi har ganska många underläkare som kommer hit och som prövar ett tag och som känner att det här går inte. Mm. Jag har en kursare som jag träffade för ett tag sedan som började som kirurg och som sa att han var tvungen att sluta för att han stod inte ut med att det var så mycket cancer och elände. Mm. Och så blev han ortoped istället. För att han, och så sa han att han vill göra så för att han vill få vara glad. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Jag menar, då är han rätt person på rätt ställe. Jag har känt lite grann kanske som ett kall att det är bättre att jag gör det här för att jag klarar av det än att jag ägnar mig åt något annat. Mm. Så.
Man vill ju samtidigt inte att det bara ska vara de som lyckas stänga av sig helt.
Absolut inte.
Det blir ju också fel.
Det blir helt fel. Mm. Absolut. Och jag menar inte så, för jag kan inte stänga av det. Jag har aldrig kunnat.
Det låter som att du ändå känner fortfarande.
Ja, absolut. Och det tror jag att vi gör, vi som jobbar med det här. Därför att de som stänger av, de trivs nog inte här av det skälet också på något sätt. De känner nog att de inte riktigt får bra kontakt med patienter och så. Så att knepet är att liksom inse hur ska jag få ihop mitt liv med att ägna mig åt allvar om dagarna och ändå kunna busa med ungarna och ha roligt på kvällen. Mm. Och det tar ett tag tills man lär sig det. Mm.
Men det är ju stor skillnad mellan att bli berörd och känna att man är berörd och att känna att man skulle bli nedstämd eller liksom melankolisk.
Ja.
Då skulle man ju inte orka jobba tänker jag.
Nej.
Men jag kan känna att jag kan bli väldigt berörd av vissa fall. Men jag blir liksom inte nedstämd av det när jag går hem.
Nej.
Nu har inte jag alls varit med om så jobbiga saker som du var. Mm. Då skulle jag med största sannolikhet verkligen bli väldigt, i alla fall i början, superdeppig liksom. Men man kan ju bli berörd utan att liksom gå och vara jätteledsen kanske.
Mm. Jag tycker att det vägs upp väldigt mycket av att det också är så mycket glädje. Mm. Och det kan vara väldigt svårt för folk att förstå. Men när folk drabbas av allvarlig sjukdom så prioriterar de ju om. Och småsaker i livet är inte viktiga längre, utan de kommer till mig på mottagningen och så berättar de vad de har gjort med barnbarnen. Och vi har varit och ätit jordgubbar och vi var i Vasaparken. Mm. Och mina mottagningsbesök, det är inte ens säkert att jag får ner folk på undersökningspriset. Utan det är liksom långa samtal.
Mm.
Och så pratar vi lite om cancer och sen pratar vi väldigt mycket om livet och allt som är roligt och allt som är viktigt och så.
Vad fint.
Ja, men det är jätteroligt verkligen.
Mm.
Och jag får ju hela den liksom livsglädjen på köpet också.
Mm.
Och det, för mig väger det upp det sorgliga och det tunga. Mm. Men det är ju samtidigt, och sen så har jag någon slags känsla också att det här är ett viktigt jobb. Mm. Ni får förstå det på rätt sätt. Det är liksom inte ego på det sättet. Men jag tänker att det är viktigt att någon gör det här jobbet och att man försöker göra det bra. Och absolut, den känslan kan liksom bära mig genom de här tunga.
Men tycker du att döden har blivit mindre skrämmande?
Både och. Jag är egentligen inte så rädd för att dö själv. Men sen jag fick barn så har ju det fått en annan dimension. Därför att jag har ett ansvar för mina barn.
Mm.
Och den problematiken var som allra störst när barnen var jättesmå. För då har man en djurisk instinkt att man måste leva.
Mm.
Och på hemma så skulle jag leva, om ni vet, ni har småbarn själva. Man är liksom vaken dygnet runt och gör allt för det här lilla knytet. Och sen så skulle jag gå till jobbet och klappa på människor som höll på att dö.
Mm.
Och det var jättesvårt. Och då fick jag ångest själv och kände att jag måste leva till varje pris. Det här får inte hända mig. Mm. Och den känslan går inte att stoppa.
Mm.
Och det var tungt. Men sen så har det liksom lagt sig. Och det är klart att den kategori patienter jag har allra svårast för, det är småbarnsföräldrar.
Mm.
Så är det.
Träffar du många småbarnsföräldrar? Eller många unga personer? Så?
Är man ung så drabbas man ju av lymfom och testikelcancer, men också en hel del kolorektalcancer, bröstcancer hos kvinnor förstås. Och de patienterna kommer vi alla i kontakt med.
Mm.
Det senaste året så har jag väl kanske haft 4-5 stycken som är i 30-35 års åldern.
Mm.
Och det är tungt.
Mm.
Det är jättetungt.
Mm.
Och det är nästan lättare om det är personer som inte har barn, måste jag säga. För just det här, jag känner så deras ångest över att behöva hantera att vara svårt sjuk och ha ansvar för ett barn.
Mm.
Så men då kan man också tänka, men någon måste ta hand om dem också. Och jag har haft min beskärda del av bröstcancerkvinnor som berättar att de liksom känner sig pestsmittade. Inga doktorer vill ta i dem, för det är så psykologiskt obehagligt.
Mm.
Och då sträcker jag på mig och så känner jag, men jag ska ta hand om dem.
Men hur bemöter man liksom om den patienten som du har framför dig, som kanske är en 30-årig småbarnsmamma, om hon liksom bara får ut sin ångest över att det är bara så jävla pissigt liksom. Och hur ska man säga då?
Jag tror att i den situationen när människor antingen behöver få utlopp för existentiell smärta. Hur fan kan det få vara så här?
Mm.
Jag är bara 30 år, hur kan det här ha drabbat mig? Då får man ju bara hålla med och sitta och lyssna.
Mm.
Och helst inte säga något klokt eller käckt eller så. Utan bara stå ut.
Mm.
Och det lärde jag mig för länge sedan av en sjukhuspräst som var jättebra. Att det bästa man kan erbjuda människor i den situationen, det är sin tid.
Mm.
Och sitt tålamod att verkligen sitta kvar. Medan de vräker ur sig ångest.
Mm.
För att hon kanske inte har så många människor som klarar av det.
Nej.
Hon kan inte prata med sin partner kanske, för han blir förtvivlad.
Ja, han är ju i sorg också.
Han är i sorg, hennes föräldrar är i sorg. Ja. Inte så många väninnor i 30-årsåldern som står ut och pratar om döden.
Mm.
Men doktorn måste stå ut.
Ja.
Mm. Så tänker jag.
Mm. I det här fallet som jag hade med den här patienten som dog på akuten, så kom ju sjukhusprästen, blev inringd. Så här jourhavande liksom.
Mm.
Det är ju mitt lilla så här hoppkort. Så här, ja, men det kanske ändå finns någonting mer. Jag blir väldigt alltså jag tänker mycket på döden och vad som hände sen. Och jag tycker det är så tråkigt. Alltså jag tycker det är så bottenlöst tråkigt att tänka att det bara ska ta slut.
Mm.
Så jag försöker ju liksom ha något hopp. Så här, ja, men det kanske ändå finns någonting mer. Och jag blir så hoppfull när jag träffar personer som har en så här övertygelse.
Mm.
Då tänker jag att då kanske jag kan få åka med lite på den där övertygelsen.
Ja, och det står väl varje människa fritt att ha sin övertygelse så. Det som blir svårt, det är om man försöker föra över den på patienter.
Mm.
För det har jag varit med om några gånger. Mm. Kollegor som har en religiös inriktning åt något håll. Och som i en sån här situation börjar propagera för det.
Mm.
Och det kan bli väldigt fel, tycker jag.
Mm.
Så att om man får ha sin egen och liksom vila lugnt i det. Men jag tror att man måste vara tolerant för hur patienten tänker och vill ha det.
Mm.
Så.
Just det.
Jag har träffat patienter där de anhöriga inte vill att patienten själv ska få veta hur sjuk den är.
Mm.
Har du träffat sådana familjer?
Absolut.
Mm.
Och ibland är det där kulturellt betingat och ibland inte alls. Jag har haft helt svenska familjer som också resonerar så. Och då är det ju så att vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen. Och vi måste förklara på ett mjukt sätt för folk att man har skyldighet att informera patienten. Sen har man alltid som patient möjlighet att säga, jag vill inte veta det här eller det här. Eller jag vill inte titta på mina röntgenbilder, eller jag vill inte veta så mycket om den här sjukdomen, och det måste vi respektera. Men vi har inte rätt att undanhålla information därför att en son eller dotter eller farfar vill det. Och det där får man lösa på ett smidigt sätt så att man inte kommer i konflikt med familjen, men ändå förklara att så här är det och vill ni vara med när jag berättar för er mamma eller vill ni att jag pratar med henne själv, men det kommer att ske och på hennes villkor. Jag kommer fråga henne hur mycket hon vill veta och vi kommer inte att trycka ner henne med information, men hon måste få en chans att få veta.
Mm. Men det är intressant som du säger att vi kommer inte trycka ner med information, att man inte måste berätta allt alltid.
Nej.
Brukar du fråga?
Ja.
Hur frågar du? Hur mycket de vill
när, när jag får en ny patient så börjar jag med att fråga vad har kirurgerna berättat för dig? Eftersom jag nästan får alla mina patienter från kirurgen. Berätta vad den förra doktorn sa. Vad har du själv förstått om din sjukdom? Vet du vad det är för sjukdom du har? Och börjar man med att ställa sådana frågor, då får man väldigt snabbt en bild av hur patienten ser på det här. Mm. Och de kan då säga sådana här saker som, ja, han berättade att det var en tumör, men jag vet inte, jag vill inte veta så noga. Och då vet man det. Mm. Och då får man passa sig för att klampa över den gränsen och säga till patienten, vad vill du att jag berättar? Vad har du för önskemål om att få veta? Vad vill du veta om din sjukdom? Så att man inte förgriper sig på någon med information som de kanske inte klarar av att ta emot.
Mm. Jag har hört med om också om att jag hade en patient på akuten som jag läste på i journalen har en tumörsjukdom under utredning liksom. Och så frågade jag, ja, det var lite oklart för att sköterskorna sa att hon verkar inte veta att hon har, att hon har misstänkt cancer. Så frågade jag just det, vad har läkarna sagt innan eller så?
Mm.
Och då var det uppenbart att patienten inte alls hade koll. Sen så var det också lite som att patienten kanske förnekade.
Mm.
Så att de kanske hade berättat det, men att hon var, ja men det kan ju vara, det är ju säkert bara någonting liksom ofarligt eller sådär. Ja, kommer inte ihåg precis vad det var, han hade för symptom eller om det var någon knöl eller någonting.
Mm.
Mm. Men det kanske också kan vara att man inte har sagt rakt ut vad det skulle kunna vara.
Jag har hållit ett TED-talk om precis det som precis det som
det
du säger.
Det måste alla titta på.
Det ska vi hitta och lägga upp på vår Facebook.
Ja.
Och det där är ett jättevanligt fenomen. Naturligtvis så kan det bero på att sjukvården inte har informerat.
Mm.
Eller använt termer som är obegripliga för människor. För så gör vi också ibland när vi tycker det är för jobbigt. Vi säger att du har några förändringar på levern. Mm. Ja, vad är det om man är hårfrisörska?
Mm.
Obegripligt, säger ingenting. Medan vi tre runt bordet förstår direkt att det inte är bra.
Utslag.
Ja, precis. Ja, men så. Vi måste ju inse att människor inte kan tolka vårt fikonspråk. Men vanligare är att patienter har som en copingmekanism att förtränga det som de har hört.
Mm.
Och det måste man faktiskt också respektera.
Mm.
Om man gör det, om någon säger att vi utreder dig för cancer och sen så får man själv det till att ja, det kanske var något utslag på levern. Då gör man inte det för att man är en omöjlig person, utan man gör det för att man klarar inte att hantera för tuff information.
Mm.
Och då uppstår ofta en situation när sköterskorna på akuten säger till dig att men det här är upprörande, du måste gå in och informera henne. Mm. Och så kanske du går in och säger, ja men det är inte utslag utan det är en tumör troligen. Och det är ett enormt hårt slag för den personen.
Mm.
Så att jag har gjort det där många gånger och jag har tyvärr gjort många människor ledsna. Och det tog mig lite för många år att förstå att det där är en copingmekanism som innebär att patienten måste få information portionsvis och på sina villkor.
Just det. Sen har jag varit med om att under livet sådär, att jag har haft anhöriga och bekanta som har haft cancer. Och jag tycker det har ofta varit att personen har varit, det har varit väldigt mycket svängar. Att nu verkar det som att Pelles pappa kom bli frisk för att hans prostatacancer har gått tillbaka. Och liksom, det verkar bra nu. Liksom. Okej, vad kul. Och sen så några månader känner, nej, nu ser det inte bra ut. Och sen har det svängt igen. Ja, men nu verkar det ändå som att det kan bli bra. Och jag tycker ofta man får höra att det är liksom, som att folk har en uppfattning om att men man kanske blir frisk.
Mm.
Och sen så, nej, nu är det inte så. Men kanske ändå kan bli frisk. Och det är ju väldigt sällan så.
Mm.
Om man har en spridd cancer så är det ju väldigt sällan man kan bli frisk.
Mm.
Då undrar jag om det kan vara så att de personerna har uppfattat någonting som kanske har missuppfattat. Eller att de kanske har fått en läkare som har velat liksom inge hopp. Och så har de verkligen tagit fasta på det och tänker att de kanske kan bli frisk.
Mm.
När de har en spridd liksom, skelettmetastaserad prostatacancer.
Mm.
Liksom.
Mm. Jag tror att man ska försöka leva sig in i hur patienterna har det. Mm. Och så många morgnar som man måste vakna och ta sig samman och borsta tänderna och rosta bröd med vetskapen att man har en terminal sjukdom. Mm. Alltså en prostatacancer kan du ju nu för tiden leva med i många år, även om det inte går att bota. Och det är på något sätt mänskligt att man måste få hoppas lite för att orka. Mm. Så att det där gör ganska många patienter. Och det är en form av halvt medvetet förnekande som man ägnar sig åt för att göra livet uthärdligt. Mm. Och jag brukar prata om det just att mina patienter som jag har känt länge, jag kan gå ut i väntrummet och så kan jag se på hur deras uppenbarelse, om det är en sån dag. Mm. Om de har vaknat på morgonen och så känner de efter lite och det gör inte så ont idag och de har sovit gott på natten. Då börjar de tänka att kanske borde byta tak på sommarstugan eller vi kanske borde åka till Kreta och det var så vackert där. Och sen så träffar de mig på eftermiddagen och så är de på något sätt uppfyllda av den här fantasin som det faktiskt är. Men jag ser det och det är inte en dag då vi ska prata om döden. Mm. Utan då pratar vi om Kreta eller så pratar vi om sommarstugan. Och sen så vet jag att nästa gång jag träffar dem så kanske vi pratar om döden.
Mm. Men det är inte ditt jobb att få ner dem på jorden?
Nej, det är inte det. Och det tog mig också alldeles för lång tid att fatta. Att människor måste få ha den fantasin för att orka stå ut. Mm. Och det där går upp och ner. Och sen så kan det komma en dag där man vaknar och så har man mycket mer ont i den där ryggen. Och så blir det på något sätt automatiskt att idag måste jag tänka på allvar. Mm. Men man behöver de där fantasidagarna emellanåt för att uthärda.
Men är det en svår balansgång att förstå om patienten faktiskt inte har förstått att den har en sjukdom som kommer leda till döden? Om de liksom inte har blivit ordentligt, att det inte har gått in, att man måste säga det en gång till?
Ja, i sådana lägen när jag är osäker, då brukar jag igen köra det här. Berätta för mig vad du har förstått om din sjukdom. Mm. Hur allvarligt tror du att det här är? Har du fått någon uppfattning om vad den här sjukdomen har för prognos? Mm. Och utan att då säga du kommer dö i den här sjukdomen så ger jag patienten möjlighet att liksom svara mig så att jag får en uppfattning om var någonstans befinner vi oss. Mm. För gud vad många gånger jag har gått på den här grejen att man hälsar på en ny patient och säger ja, du har kommit hit för att du har en spridd pankreascancer och så börjar de bara gallskrika och så har inte doktorn innan sagt det.
Okay.
Det har hänt mig flera gånger. Mm. Så att nu har jag slutat att inleda nu börjar jag med att säga berätta vad kirurgen har sagt.
Men om man hamnar i den situationen som du beskriver,
ja.
Vad gör man då?
Ja, då har man ju inget val. Då, precis som när man lämnar ett svårt besked, då måste du vänta på reaktionen. Mm. Så då får de, va, är det sant? Och liksom leva ut det. Och sen när det har lagt sig så säger man att jag är hemskt ledsen. Att jag skrämde dig på det sättet. Jag visste inte att du inte var informerad. Vi har fått remiss av din läkare. Men nu är du på rätt ställe och vi ska försöka hjälpa dig.
Mm.
Så. Men det är ingen bra start, så det ska man undvika.
Oh. Händer det att patienter blir arga på dig personligen?
Absolut.
Mm. Du är ju negativ och besked.
Ja, och jag menar, det ligger ju i sakens natur. Att man blir ju så, arg, man blir så kränkt om man blir hotad till livet. Mm. Så att jag, på den tiden vi hade HSAN så blev jag anmäld massor med gånger. Inte för att jag hade gjort medicinska fel, utan för att jag hade varit budbäraren.
Mm.
Och det får man på ett plan förstå och på ett plan blir man rätt less på det också. För vi gör vårt bästa för människor.
Ett annat svårt besked är ju om man har gjort ett misstag och liksom levererade eller så.
Ja.
Kanske lite banalt exempel var när jag var på akuten och skulle suturera en fingerskada på en fingertopp. Och bedövade fel finger. Och det kändes så bara, åh nej. Jag bara kände hur blodet lämnade mitt huvud. Det var i början liksom av AT-placering. Jag bara kände, nu dör jag. Tänkte så här, gud, nu har jag verkligen begått en vårdskada. Men det var en väldigt snäll patient. Men det kan ju vara både små och stora misstag man personligen gör och även kanske som den kliniken har gjort.
Mm.
Har du några bra exempel? Eller hur kan man liksom, utan att linda in det, alltså så här, samtidigt så vill man behålla en professionalitet och inge en trygghet att vi vet vad vi gör.
Mm.
Samtidigt som man inte vill ljuga och säga att vi gör vi har gjort allting rätt. Man kanske ändå måste berätta att man har gjort någonting fel. Mm. Förutom att man vill inte rasera förtroendet.
Alltså jag måste erkänna att jag gör en fullständig pudel. Ja. Jag har gjort väldigt många fel. Och jag brukar säga det utan att tänka på om patienten kommer tycka jag är professionell eller inte. Ja. Mm. Jag brukar gå in och säga, jag är jätteledsen. Men jag har gjort fel och vad det nu är för någonting.
Mm.
Och jag har gjort en del rätt stora fel faktiskt. Under tiden jag gjorde ST så räknade jag fel på cytostatika så att det blev 10 gånger för mycket.
Mm.
Och det upptäcktes på apoteket så att det drabbade aldrig någon människa. Men hade det gått in i patienten så hade ju patienten dött. Så det sov jag dåligt över många månader. Och även i en sån situation så hjälper det oss som doktorer att läka om vi erkänner att vi har gjort fel.
Mm.
Jag är så rädd för det här amerikanska systemet om vi kommer att hamna med advokater som ska försvara oss och man liksom ska förneka inför patienten att man har gjort fel. Mm. För att jag tycker att det hjälper oss att bli bättre läkare att erkänna när vi har gjort fel. Och jag tycker att det hjälper oss som grupp också att vi berättar för varandra när vi har gjort fel.
Mm.
Så de gånger jag har gjort det, då har jag bett rakt av om ursäkt och förklara att jag har till och med uppmuntrat någon patient att anmäla. Och då gör de ju inte det, utan det blir ju så här, men flicka lilla. Inte. Och det är ingen baktanke med det, men jag känner på något sätt att jag kan inte fortsätta jobba om jag liksom ska försöka mörka vad jag har gjort.
Men det är jättebra att få höra det, för det känns ju som att det är ju egentligen det man vill göra. Man vill ju lätta sitt hjärta och bara, jag gjorde fel. Det är alltid så skönt att få liksom bikta sig och liksom be om ursäkt och ta på sig, liksom axla sitt ansvar.
Mm.
Kan du inte berätta om det här kirurgiska trösten som tycker jag var så underbart?
Ja, det har blivit ett begrepp faktiskt. Det var lite roligt det där, för att ibland så träffar jag kirurger som säger, åh, det är du med kirurgiska trösten.
Ja.
När jag var AT-läkare så gjorde jag nej, det var inte alls. Det var den här perioden då jag jobbade på kirurgen efter AT, när jag skulle pröva min kirurgdröm.
Mm.
Då opererade jag en app och jag var legitimerad. Jag måste ha varit 26 eller 27 år. Och jag hade en gammal urolog med mig på operation som assistent. Och sen så gick jag hem och var jätteglad över det där. Så kom jag tillbaka till jobbet morgonen därpå. Och då ligger patienten på IVA och blöder i buken.
Mm.
Och patienten var en 30-årig lantbrukare. Helt frisk förutom den här appen. Och han var helt instabil och jouren hade jobbat hela natten med att ge massa blod och plasma och hej och hå. Och jag fick en sån chock så att det var helt förfärligt och jag kan nästan känna det så här fortfarande.
Jag kan också känna.
Ja. Och det var ju på något, ibland i det här jobbet så påminns man väldigt brutalt om vad farligt det egentligen är. Och vad lätt hänt att saker händer.
Verkligen.
Men kirurgerna på den kliniken, de var väldigt snälla mot mig. Det var samtliga läkare på kliniken, kirurger, ortopeder, urologer, anestesiologer var män.
Mm.
Och så var jag kvinnlig underläkare då. Men de var snälla och så sa de, gå och gör något annat så reopererar vi honom. Du får gå upp på rondel, hitta på någonting att göra.
Mm.
Och jag gjorde det och de räddade hans liv och hittade en artär som jag hade skurit av som de kunde ligera. Och det gick bra för patienten och han kunde skrivas ut efter några dagar där.
Mm.
Men jag mådde ju inte bra. Och jag hade ju verkligen, jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Jag liksom låg om nätterna och funderade hur jag hade kunnat missa den där artären.
Mm.
Jag satt och läste operationsberättelsen och ni vet sådär som man gör. Och kirurgerna tyckte från början att, men Nina, vad fan, lite blod. Så, underbart kirurgisk copingstrategi. Men efter några veckor så på något sätt förstod de att jag satt och funderade på att skicka tillbaka legitimationen till Socialstyrelsen. Och då hände det här förunderliga, att jag fick bli föremål för kirurgisk tröst. Och kirurgisk tröst, det går till så här att man sitter vid sitt skrivbord och så öppnas dörren. Och så kommer Bert Nilsson, 64 år, in genom dörren, sjukhusets bästa kirurg.
Mm.
Och han säger inte hej, utan han säger, 1979 ska jag av koledocken.
Okej.
Och sen berättar han i väldigt stor detalj om den här operationen och hur patientens bilirubin steg till 278 och patienten pendlade mellan liv och död i en vecka. Mm. Och han berättar och sen så går han ut.
Mm.
Och sen kommer nästa. Kommer Staffan Landerholm och berättar om något som han har skurit av. Och det där var så, det var en helt omvälvande upplevelse för mig. Därför att vad som inte sades, men som jag fick tolka själv, det var ju att sjukhusets bästa kirurg kommer ihåg att 20 år tidigare så steg bilirubinet till 278.
Mm.
Så den mannen har också haft många sömlösa nätter.
Mm.
Och alla de här kirurgerna som kom in och biktade sig och berättade om saker de hade gjort, de hade rest sig och samlat sig och fortsatt arbeta som läkare.
Mm.
De hade inte skickat tillbaka sina legitimationer, utan de hade insett att det här tillhör läkarlivet, att man gör sånt här. Mm. Och det har jag alltid burit med mig.
Mm.
Det är kirurgisk tröst.
Mm. Ja, fint.
Ja, verkligen.
Mm.
Och det finns ju onkologisk tröst också, och jag har försökt att föra det här vidare så att när mina underläkare blir anmälda eller när någonting händer så kan man berätta om saker som jag har gjort och där jag sen har ändå kunnat resa mig och fortsätta arbeta.
Mm.
Mm.
Har du några liksom mera tips till unga läkare som har svårt att släppa jobbet när de går hem? Jag har en person som jag vet ringer tillbaka till avdelningen dagen efter när man har lagt in någon och har väldigt mycket ångest över att liksom, vad kan ha hänt och liksom så.
Mm. Alltså det där är en personlighetsfråga och man ska inte skämmas över att man är sån. Det blir lättare med tiden. Man håller inte på sådär när man är i 40-årsåldern längre, kan jag säga.
Mm.
Men det är plågsamt medan det pågår. Mm. Och ibland så handlar det om ett genuint intresse. Vad händer med min patient? Mm. Men oftare så handlar det om min oro för att jag ska ha missat något.
Mm.
Och man måste, om man har en sån personlighet så blir jobbet mycket svårare.
Mm.
Man kan inte rå för det, för man är som man är. Men mitt förslag är att man ska försöka utveckla strategier för att lägga jobbet åt sidan. Om man är plågad av det där, då får man ge sig ut och springa. Eller så får man ägna sig åt något annat, något kreativt. Spela ett instrument, skriva texter, liksom göra någonting annat som distraherar så mycket så att det blir väldigt tydligt vad som är jobb och vad som är fritid.
Mm.
Jag gjorde under många år så att, för jag är ju sån. Jag är ju sån, jag minns att jag ringde tillbaka till avdelningen också. Jag gör det inte längre, tack och lov. Men när jag tyckte att saker var, jag ska inte säga jobbiga, men när jag blev engagerad av saker emotionellt på jobbet så brukade jag skriva ner det.
Mm.
Därför att då förflyttar jag känslan från mig ner på papper och sen kan jag lägga undan det där pappret.
Mm.
Och det är konstigt, men det funkar för att pappret ligger någonstans men jag behöver inte bära runt på det.
Mm.
Så har ganska många av mina texter kommit till.
Mm.
Mm. Vem tycker du passar att bli onkolog? Om man har funderat lite på det. Men kanske som både Ann-Katrin och jag har liksom inte kommit i kontakt så jättemycket med onkologer.
Nej. Jag tror att man ska verkligen älska människor. Man blir läkare av olika anledningar och det finns de av oss som är jätteintresserade av mediciner eller ingrepp eller sådär, va? Men den här specialiteten är 95% människokontakt. Och man måste stå ut med människor, man måste stå ut med ilska och ångest och sorg och hela panoramat. Och man måste tycka att det är kul liksom, att det är roligt att prata med farbröder och försöka hjälpa folk som har det svårt på olika sätt. Sen finns det onkologer som har sökt sig till det här för att det roligaste i hela livet är mTOR-hämmare. Och jag kan inte säga att de är dåliga onkologer. De har liksom sin infallsvinkel och oftast smarta och intellektuella personer. Mm. Men om man bara är intresserad av det och tycker att det är frustrerande att behöva mycket människokontakt, då blir det här rätt jobbigt.
Mm.
Så. Men man kommer väldigt långt på bara att man tycker det är kul med att träffa patienter.
Mm. Mm. Vi har ju pratat om både läkaryrket i stort och det här med svåra samtal. Är det någonting mer du skulle vilja skicka med som vi inte har nämnt?
Mm. Om jag fick önska att jag hade gjort någonting annorlunda när jag var yngre, så önskar jag att jag hade haft större tolerans med mig själv. Mm. Det vill säga, jag tror att många känner en press att det ska vara perfekt, att man ska veta hur man ska göra och vad man ska säga och hur man ska hantera människor. Och det finns ingen som gör det, utan det tar ett antal år att lära sig. Man måste utveckla sin egen stil, man måste bygga upp sitt ordförråd. Man måste bygga en bank av erfarenhet vad gäller hur människor reagerar och hur man ska bemöta. Så att jag tror att man ska vara väldigt tillåtande gentemot sig själv och acceptera att det här tar tid att lära sig. Men om grundinställningen är att det är roligt att träffa människor och jag vill bli bättre på det här, då blir det jättebra till sist.
Mm. Mm.
Och vi ska kanske bara avsluta med att om det är någon som lyssnar som vill antingen... Bara, ni kan ju skicka hurrarop till Nina så kan vi skicka dem vidare. Eller säga någonting annat till oss, så kan man mejla oss på hej@atläkarna.se. Man kan skriva på Facebook-sida Atläkarna. Eller följa oss och kommentera på Instagram Atläkarna podcast. Tack så jättemycket, Nina.
Ja. Tack själv.
Fantastiskt att få vara här och prata med dig.
Jätteroligt att få vara med.
Och tack alla som har lyssnat. Ja. Vi hörs nästa avsnitt. Ja. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.